Det här är Radioten med Marina Härliga.
Hej och välkommen till avsnitt 24 som placerar sig så bra lagom till påsk. Så jag tänkte ge dig the best of i ett påskägg helt enkelt. Och idag får du det första ägget innehållande delar av de 10 första avsnitten. Resterande delar får du nästa gång. Så här hör du ämnen om allt ifrån miljötänk, andekontakt, hur man bearbetar sorg och går vidare i livet, att bli mamma vid 16, att få diagnosen ADHD i vuxen ålder. Och inledningsvis hör du återföreningen av det gamla Centralen-gänget på Sveriges Radio. Och Jon Norberg startar upp som den tupp han är.
Bara helt spontant så frågade jag, eftersom Mats och Marina en gång bodde ihop till och med.
Jag tror du skulle säga en gång låg med varandra. Ja.
Det är möjligt att ni gjorde det också. Jag hade ju den föreställningen i alla fall.
Mm,
och därför så ställde jag frågan plötsligt till Marina och Mats. Vem av er ligger på den blöta fläcken?
Ja. Och det där var det väldigt många som hörde och många, ja, som kom ihåg.
Ja. Och det kommer de ihåg än idag.
Mm.
Senast i förra veckan var det en kille som var på mig om det där. Och ja. Kom ihåg. Men han minns inte om han fick, om vi gav något svar.
Nej, jag tror inte det. Ni blev ganska så...
ställda?
Nej.
Eller?
Långa ögonen.
Vi får väl fråga den blöta fläcken. Han kanske vet.
Den blöta fläcken sitter här med oss, ja, nu. Ja. Ja, just det.
Får vi något svar nu då?
Nej, jag har ju förträngt den där blöta fläcken.
Ja.
Ja, den har torkat för länge sedan.
Jag har förträngt alltihop.
Ja, så det blir fortfarande inget svar på den saken alltså.
Jag kommer ihåg från den här tiden att vi spelade in låtar.
Ja, det gjorde vi.
Ja.
Och jag har dem hemma på CD någonstans.
Coolt. Skaffa en CD-spelare då.
Så att, ja, jag måste nästan göra det.
För jag kommer ihåg att Henrik Setsson, som tillsammans med Thomas Gesson skrev Friends, lyssna till ditt hjärta. Jag har faktiskt spelat upp våran version av Lyssna till centralen.
Ja, just det. Ja,
för Henrik Setsson. Och han tyckte att den var fin.
Jaså?
Ja.
Jag tyckte att vi gjorde de där låtarna ganska bra. Jag, ja, minns att jag knepade och knåpade med de där texterna.
Ja, det var ganska ambitiöst i alla fall.
Ja, väldigt, ja, det var på rim och det handlade om oss i centralen och jag fick det att funka.
Och så rappade du en gång, det glömmer man.
Ja, men den minns jag tydligt.
Men jag kommer inte ihåg vad jag rappade.
Vi spelade upp den för Bert Karlsson, för det här var i samband med Melodifestivalen i Leksand.
Just.
Så var det. Han tyckte att det var ganska bra och den enda han frågade efter tjejen.
Det blev aldrig något musikaliskt genombrott, men det var ett tappert och roligt försök till det i alla fall. Från premiäravsnittet till ett möte med textilläraren och konstnären Daniel Eriksson från Borlänge. Vi pratar allmänt om miljötänk och om det som skulle bli årets julklapp 2018. Nämligen återbruk och second hand. Främst om kläder förstås.
Jag tycker att man ska tänka på sig själv. Vad jag är för människa främst också. Polyester. Är jag varm och lätt för att svettas? Hoppa över polyester. Köp bomull, lin, bambu eller hampa. Eller, ja. Att försöka inte spontan, alltså jag vet hur svårt det är att inte spontan shoppa, men när du behöver en ny topp eller en överdel, tänk på någonting som du redan har hemma i garderoben. Då får man liksom kläder som man liksom, det blir ett flöde i användandet.
Eller byta med grannen kanske.
Byta med grannen, second hand. Byta kläder med varann är ju jätte kul.
Jag bytte soffa med min granne för ett tag sedan.
Ja, det är bra.
Det är jättebra miljötänk.
Ja, ja, absolut. Det är lika när det handlar om möbler.
Ja, precis.
De innehåller stora delar av textil.
Mm. Vilka bra tips, Daniel. Om du vrider lite på ditt huvud nu, ja, till, vad blir det från ditt håll då, höger kanske. Ser du den klänningen som hänger där då?
Absolut.
Mm. Mm. Det är en paljettklänning.
Mm.
Vad är din spontana tanke när du ser den?
Att jag tycker att den är snygg fast den är i polyester.
Precis. Jag har ritat den.
Ja, den är jättefin.
Och min mamma har sytt den.
Ja.
Och jag tog med mig den enbart för att jag skulle få din reaktion. Men det där är polyester rakt av.
Det är polyester, mm. Men alltså materialet är, alltså i och med att det är vävt eller stickat, så kommer det ju in vind i det, så att man kan liksom andas. Och den är också inte så stort tyg.
Nej du, det är det ju inte.
Så att man får liksom luft.
Ja, jag använde den när jag var DJ faktiskt.
Ja.
Jag kommer inte i den idag kan jag säga.
Men lite våld fungerar här.
Ja, eller hur? Jag får prova det. Tack så hemskt mycket Daniel Eriksson för att du kom.
Tack, tack.
Bra tips från Daniel Eriksson vad gäller second hand. Och vad beträffar paljettklädningen används den endast som dekoration idag. I avsnitt 3 blir det ett ämne av lite allvarligare karaktär. Här träffar jag föräldrarna Taina och Fofo som för drygt 11 år sedan förlorade sin 16-årige son Johan. Paret berättar här öppenhjärtigt och varmt om hur man lyckats bearbeta sorgen och att inte ta allt för givet. Men trots förlusten och tragedin har paret en styrka, kärlek och en humor som gör att livet går vidare.
Vi hade ju det bra innan, men det har blivit mycket bättre efteråt. Vi har kompletterat varandra. När han har fallit, då har jag varit stark. När jag har fallit, då har han varit stark. Så att liksom, vi har kompletterat varandra hela vägen. Och det måste jag säga, det är ju lite över 11 år sedan nu. Och man har ju sina dippar än idag. De kommer ju liksom bara pang på. Men man inser ju liksom att man kommer ju upp mycket lättare igen.
Mm.
Men samtidigt man måste tillåta sig att få vara där nere ett tag också. Och inte försöka liksom få bort det. För det spelar ingen roll att det har gått 11 år. Det är lika påtagligt ändå.
Är det samma typ av känsla idag som det var då?
Ja, men dipparna och det här går ju över mycket fortare. För det är ju så att sorgen finns alltid kvar.
Mm.
Men du lär dig leva med den. Så är det.
För jag tänker på, nu sitter ni ju här med mig och besvarar alla dessa tunga frågor kanske. Men det klarar ni av, ni orkar det.
Ja herregud, vi pratar om man nästan varje dag.
Mm.
Och jag vet inte om man kan säga så, men jag får den där känslan. Han bodde ju hemma. Så att allting påminner ju om han. Så att, jag tror det är därför det är liksom fullt normalt. Och prata om man varje dag.
Och kanske ganska skönt att få göra det också.
Ja, men man måste ju bestämma sig för att jag vill inte fastna i sorgen.
Är det ett sätt också att acceptera att Johan inte finns längre?
Ja, men det måste man göra.
Ja.
Annars kan du ju faktiskt inte gå vidare. För accepterar du det inte, då tror jag du fastnar. Svårt att ta sig ur själv.
Har den här händelsen gjort att ni som nu är kvar i familjen tar hand om varandra på ett annat sätt än vad ni gjorde innan?
Ja, vi har ju kommit varandra mycket, mycket närmare, tycker jag. Fast vi hade det bra, men vi har det bättre idag. Det tycker jag.
På vilket sätt har ni det bättre då?
Nej, men vi har växt mer samman.
Ja,
liksom.
Man är mer öppen mot varandra. Man pratar på ett annat sätt till varandra. Och du hankar inte upp. Vi bråkar ju aldrig. Du går aldrig på sådana små detaljer. Det är ingen idé att älta små detaljer som folk gör kanske. Utan det finns saker som är viktigare.
Gjorde ni det innan, Olika?
Nej, vi gjorde inte då.
Nej, ni gjorde inte det. Vad skönt. Ja.
Så vi hade ju inte det att gå på heller egentligen. Nej. Men alltså öppen, alltså mår du dåligt en dag, då bryns sig den andra. Sen är det viktigt som jag säger, att gråta, alltså släppa ut känslorna. Det är jätteviktigt och du måste göra det.
Vad tror ni Johan skulle känna för att ni satt här och pratade om det här nu?
Han skulle nog säga häftigt, häftigt.
Ja, han skulle det. Ja, vad kul.
Han är sån, han tycker allting är så häftigt, så han skulle ha tyckt, han skulle helst kunna sitta här själv och berätta om sin historia och tycka att den var häftig.
Mm.
Om man kunde prata med honom på det viset.
Mm. Mm.
Det vi vill få fram, det är ju att vad som än händer, om man bestämmer sig för att gå vidare så alla kan klara det.
Ja, det är ett eget val.
Det finns ett liv efter en sån här tragisk händelse. Faktiskt, jag tycker vi är ett bevis på det.
Allting ont har ju alltid något gott med sig. Och det har det här också.
Det låter inte klokt.
Mycket positivt som har hänt på grund av det här. Men det låter konstigt, så folk får inte tro att jag är dum i huvudet. Men det låter konstigt, men faktiskt sant.
Ett varmt möte med Taina och Fofo som är levande bevis för att man tillsammans kan hitta tillbaka till livet efter en stor förlust. Och de härliga skratten kan klinga vidare. Med det ska vi träffa Niklas Lind, radio- och tv-journalist sedan många år och som under hösten 2018 gjorde sin debut som författare. Vi pratar om boken Sånt som inte kan berättas, som delvis handlar om självupplevda och ibland oförklarliga händelser. Frågan är, finns ett liv efter detta? Och kan man ha kontakt med andevärlden?
Var och varannan runt omkring oss har en upplevelse, eller flera, som vi kanske döljer. Någonting som vi inte kan förklara. Någonting som vi kanske bara pratar om med andra när man sitter en lördagkväll och tar ett glas vin och berättar om lite spännande perspektiv på tillvaron. Men du kanske inte berättar om det för ett möte på jobbet, vad du har varit med om och vad du har sett och saker som har flyttat sig och hej och då kommer säkert bilden av det att inte bli lika professionell som det var innan.
Man tar sig inte på allvar helt enkelt. Men då måste ju du ha varit med om någonting konkret då, antar jag.
Ja, det har ju varit väldigt mycket ända sedan framförallt 20-årsåldern och sen framåt. Sen tror jag det är så att ju mer man öppnar sig, ju mer man får med om i livet, ju mer mottaglig man är, desto mer har man möjlighet att se också. Och kommer man sen till det stadiet där man börjar fundera, att är det så att det finns ett större perspektiv? Finns det någonting som vi kan dra hjälp och nytta av? Det är då det blir riktigt spännande och intressant, tycker jag. Vissa brukar kalla det för intuition, en magkänsla. Det känns i magen att det här är rätt. Det här är rätt väg att ta. Absolut. Och det behöver du inte betrakta som flummig för att kunna konstatera. Men är det så att man då ställer frågan, var kommer intuitionen ifrån? Var kommer magkänslan ifrån egentligen? Då blir det riktigt intressant, tycker jag.
Ja, men var kommer den ifrån då, tror du?
Jag vet ju inte. Jag är bara en glad amatör i det här sammanhanget som samlar på mig en massa historier och upplevelser både själv och via fyra andra personer som har upplevt väldigt konkreta saker. I flera fall så handlar det om livet som har hängt på en extremt skör tråd och som på något mycket märkligt sätt har fått hjälp. Jag har också fått väldigt konkret hjälp som har hjälpt mig att undvika det som har varit katastrofer. Och jag har försökt att förklara det gång på gång med vetenskapliga aspekter på tillvaron. Och hur mycket jag än har försökt, så då har jag konstaterat att jag är nog väldigt korkad om jag tror på det vetenskapliga i det här sammanhanget. Till slut har jag varit tvungen att kapitulera och insett att det finns någonting annat som vi kan ta hjälp av.
Och det här är nog kanske mer vanligt än vad man tror. Att många upplever just de här sakerna som du berättar om. Att man känner att man kanske har kontakt med andevärlden, rent ut sagt. Med saker som inte vi kan förklara. Och i den här boken så har du alltså andra personer också som du har frågat.
Ja, och för mig har det varit jätteviktigt att det här inte är några som ska ha någon koppling till andevärldens, till de kommersiella bitarna runt omkring den här sfären. Utan vi har en hög kommunal chef, vi har en journalist i Västerås, vi har en inspiratör och vi har en pensionerad elektriker. Och som i grund och botten inte, flera av dem har inte trott på de här sakerna.
Niklas Lind, journalist och numera också författare. Nu ska det handla om sociala medier och hur mycket tid vi egentligen spenderar på detta. Gästen i avsnitt 5 heter Elinor Reinsjö och tycker sig ägna sig för mycket åt både Facebook och Instagram. Och ger en del tips på hur man kan leva ett liv utan att hänga för mycket med dator och mobil. Och Elinor själv har varit väldigt aktiv på sociala medier, nästintill beroende. Hon tror till och med att användandet av vissa sociala medier är dåligt för självkänslan.
Dels lagt ut väldigt mycket själv och dels fastnat i ett sånt där evigt scrollande. Slösat bort väldigt mycket tid på att bli liggandes i soffan och scrolla när jag skulle behövt faktiskt vila. Man tror att det är en vila, men det är inte en vila. Eller jag hade behövt göra någonting annat ordentligt liksom.
Och det är främst Facebook och Instagram då?
Ja,
som...
Instagram framför allt.
Ja.
Facebook också, men jag har faktiskt varit mest på Instagram.
Men du säger att man tror att man vilar. Hur menar du? Det gör man alltså inte?
Nej, hjärnan vilar inte när den sitter och när ögonen tittar på en skärm, så är hjärnan jätteaktiv. Så det är ingen vila.
Men varför gör du det då?
Jag tror att det är ett beroende. Jag fastnar i ett scrollande och så scrollar man och så ser man en bild och så kanske nästa bild är finare och så följer man konton som man går in på och så scrollar man och scrollar och scrollar. Jag tror att det är ett beroende av att se nästa bild hela tiden.
Men vad är det som utgör själva beroendet? Det måste ju finnas någonting som ändå är lockande i att sitta och
ja,
titta.
Ja, men det är ju lockande att se bilder helt enkelt.
Ja.
Och sen är det väl det här belöningssystemet kopplas väl på något vis. Det går säkert att förklara. Och det blir ju också det här, särskilt när man följer träningspoddar eller yoga konton, träningskonton, även modebilder, så man matar sig själv med massa fina människor, fina bilder som är vältränade, snygga, verkar väldigt lyckade, lyckliga, och så känner man inte själv att man är det.
Att du blir nästan oduglig i jämförelse.
Ja, jag jämför mig jättemycket, så att jag tror att jag mår bra av att titta på vackra bilder, men det omsätts till någonting som faktiskt jag har förstått nu inte alls är bra för mig.
Men ifrån början så måste det ju ha varit så att det här är ju dina intressen då, som exempelvis sport och mode. Och, och då måste det ju någonstans ifrån början ha varit så att du känner att det faktiskt gav dig någonting. Vad var det du förväntade dig att det skulle ge dig genom att följa de här kontorna?
Och det förväntar jag mig fortfarande. Att det ska ge mig en massa tips på hur jag ska träna bättre, hur jag ska klä mig bättre, hur jag ska bli snyggare, hur jag ska bli mer vältränad, lyckligare. Förväntar jag mig fortfarande. Mm. Men jag har förstått precis bara för en kort tid sedan att det faktiskt blir tvärtom för mig.
På vilket sätt har du märkt det då?
Att jag inte mår riktigt bra. Och att jag inte känner mig nöjd med mig själv.
Att du vill prestera ännu mer?
Ja, dels att jag vill prestera ännu mer, men att det också faktiskt har skruvat sig till att nej, men jag skiter i det. Jag skiter i att träna, för jag kommer ändå aldrig bli så där snygg.
Men hur mycket tid lägger du ner på att hänga på sociala medier?
Alltså vet du, jag törs inte tänka, men det är timmar om dagen. Ja. Har varit, ska jag säga, för att nu är det inte det längre, men det är mycket tid.
Men vad är det som har gjort att du har kommit till den punkten att du känner att det här... är faktiskt inte bra.
Jag började framförallt att tänka, vad använder jag min tid till? Vad gör jag av mina dagar? Vad gör jag av mitt liv? Jag är inte lastgammal. Jag kommer inte dö än på länge, hoppas jag. Men ändå.
Vad är det du försakar när du ägnar tid åt sociala medier då?
Jag försakar framförallt tid med mig själv. Att mina egna tankar. Tid med vänner. Tid med familj. Jag läser en bok som heter 10 skäl att radera dina sociala medier. Det var den som fick mig verkligen att tänka till. Och det fanns ju också innan det en anledning till varför jag köpte boken. Jag hade ju redan börjat fundera. Men där förklaras det vad det faktiskt händer med människors hjärnor. När man bara matas med det här sociala medierna.
Och vad händer? Triggar det depressioner och så?
Ja, det kan det göra. Plus att det kan förändra ditt beteende. Du kanske till slut inte törs titta en människa i ansiktet och säga vad du tycker och tänker. Därför att du är mest van att titta på en platt skärm och skriva det. Så vi kanske behöver gå tillbaka till att öva på att sitta mitt emot varandra i soffan.
Det sa Elinor Reinsjö som försöker använda sociala medier i lite mindre utsträckning än tidigare. Nu ska vi förflytta oss till sydligare breddgrader. För i det sjätte avsnittet tar jag upp ämnet flytta utomlands. Något många drömmer om att göra, men som man kanske drar sig för med rädslan för att praktiskt bestyr inför en utlandsflytt är jobbigt. Och kanske tror man också att det är dyrt att flytta till ett annat land. Kjell Anderstedt flyttade från Sandviken till Algarvekusten i Portugal. Och här får vi veta att det varken är särskilt komplicerat eller kostsamt.
Alltså det viktigaste är att komma fram till beslutet att man ska göra det. Då blir det inte för svårt. Det är egentligen det svåraste att komma bestämma sig. Man kanske tänker på det i många år, men det blir aldrig av för man tror att det är svårt. Så egentligen handlar det om, har man bestämt sig att nu ska jag prova det här, då är liksom själva genomförandet lite lättare. Men det är klart att det är saker man måste göra. Man ska ju lämna Sverige liksom permanent. Man ska frånhända sig saker man har i Sverige, som om man har lägenhet eller om man har något bolag eller enskild firma. För ska man använda de här skattereglerna så ska man liksom ha lämnat Sverige och inte ha så mycket anknytning till Sverige. Och sen är det lite administration. Det är administration när man kommer ner. Man ska registrera sig på diverse olika ställen. Men det finns det ju många människor som redan bor där som känner till. Så man kan ju ta hjälp av andra som redan har gjort det här. Då blir det mycket lättare.
Men det är väl just det här som jag kan tänka att det är för väldigt många. Många människor drömmer ju givetvis om att få flytta utomlands. Kanske på äldre dagar. Till exempel vid pension. Att det är just väldigt mycket praktiskt som är lite skrämmande, som man tycker är lite jobbigt, så därför så kanske man tänker att det där är bara en dröm som jag kan gå och bära vidare på, att man orkar kanske inte ta tag i allt det här praktiska. Hur var det för dig när du verkligen hade bestämt dig och tog tag i saken, så att säga?
Det finns en del saker man måste göra, de här olika registreringarna i Skatteverk där nere. Man ska registrera sig på den stad man ska bo i, till exempel. Man ska registrera sig på Försäkringskassan. Men det är massa sådana saker. Eller massa, men det är några sådana saker man behöver göra. Men när jag hade gjort det, jag ägnade kanske en månad eller så när jag kom ner åt de här olika administrativa sakerna. Men när jag hade gjort det och tänkte tillbaka så tänkte jag att det var ju mycket lättare än vad jag trodde innan. Man tror oftast att det är krångligare än vad det är.
En annan sak som jag också tänker på, inte bara jag, det är att det kostar pengar att flytta. Alltså ofta så tror man att det är människor som har det gott ställt och har en rejäl buffert och kanske rent av är miljonärer för att kunna ha råd att flytta. Hur är det med den biten? Är det så?
Jag är ju inte miljonär, långt därifrån. Och jag hade inte så mycket buffert heller, utan det är klart att det kostar att flytta. Det gör det ju om man flyttar här och flyttar till en annan stad, till exempel. Så får man endera flytta med sig grejerna själv, eller också får man ha en flyttfirma som man kanske hyr in. Och det är ungefär som att flytta utomlands. Då kan man ju köpa in sig. Om man ska åka med ett helt bohag, då kan man köpa in sig på flyttfirma som flyttar ett antal olika hushåll samtidigt för att hålla ner kostnaderna. Och då är det inte speciellt mycket dyrare än att flytta i Sverige.
Men hur är det att komma in där nere? För jag menar, det är ju en helt annan kultur och lite annorlunda mot vad det är här hemma. Har du liksom kommit in i sättet att leva där nere?
Det finns ju en nyckel, och det är att man ska försöka lära sig språket lite grann. Det är som vi, och det tycker vi också när folk flyttar hit. Mm. Att man bör ju visa lite intresse och försöka lära sig svenska. Och det bör man göra där nere också. För det finns en värld som jag tror öppnar sig på ett annat sätt när du kan åtminstone kommunicera lite vardagsportugisiska sådär. För att jag märker att om jag kommer in på en restaurang eller om jag kommer in i affären och så ser de på mig att jag inte kommer från Portugal kanske. Så om jag försöker prata portugis, då blir de jätteglada bara att jag genom att jag försöker. Mm. Så där har jag har inte kommit så långt. Jag har lärt mig lite vardagsfraser sådär, men jag tror att jag behöver gå en kurs.
De här portugisiska fraserna du pratade om tidigare.
Ja, inget test nu, tack.
Jag tänkte jag skulle få en sån fin avslutning här bara. Du måste ju ha någon fin fras på portugisiska. Har du inte det?
Nej, jag vet inte riktigt om jag kan komma på det. Jag har ju en fras som är den som jag har använt mest. Jag tror jag har använt den flera hundra gånger sedan jag flyttade ner.
Och vilken är det?
Bussefalla engles.
pratar du engelska.
Ja.
Du lyssnar till Radioten podcast med Marina Härliga.
Strax innan julen under den första säsongen av Radioten bjöd jag in Christer Skytt, heltidsbrandman och styrkeledare på räddningstjänsten Dala Mitt. Här pratar vi om brinnande ljus och annat som medför risker i hemmet. Och inte minst får vi tips och goda råd om brandsäkerhet. Och enligt statistik är vi generellt duktiga på att installera brandlarm i våra svenska hem. Men det finns också brister.
Jag kan ju återgå till den här undersökningen, Flammis brandsyn. Om man tittar på den statistiskt så ser man att ja, men det finns brandvarnare i de flesta bostäder. Och de flesta har en eller två brandvarnare. Men man kontrollerar dem allt för sällan.
Vilket ju egentligen är ganska enkelt. Ja, det gör man väl bara med ett tryck egentligen.
Du trycker bara på den där testknappen.
Varför är vi så dåliga på det?
Ja, varför är vi det? Vi blir påminna om det nu inför juletid. Det finns en brandvarnardag 1 december. Mm. Och man blir påminna om att byta batteriet i ja, de här tiderna, i adventstider.
Var ska man placera brandvarnarna och hur många ska man ha?
Ja, om vi kan titta på ansvaret först nu då, med hyresvärden och hyresgästen. Generella rådet är ju att hyresvärden sätter in en brandvarnare, installerar den. Nu pratar vi hyresrätter. Men sen blir det ju svårt för dem att kontrollera den. Så det åligger hyresgästen. Och placeringen brukar man säga centralt och nära sovrum. Det fråntar ju inte dig ditt ansvar att se till att resten av lägenheten är skyddad. Mm. Så vi ser ju gärna att man har en i varje rum.
Alltså hur fort kan det gå när det väl börjar glöda någonstans? Låt oss säga under natten i tiden jag ligger och sover. Om man inte märker så mycket. Hur fort går det innan det liksom brandvarnaren ropar till, om man säger?
Ja, alltså brandvarnaren, den sitter ju i taket centralt i ett rum. Och ungefär en minut brukar man säga från att branden startar.
För det hinner ju bli en ganska, det kan ju bli rökutveckling också.
Jajamän.
Och hur snabbt går det?
Ja, den kommer ju först. Och den är ju varm så att den stiger ju upp i taket. Och det kan man också säga i takt med att vi använder mer och mer plaster och oljor i byggmaterialen så blir den här röken mycket farligare än vad den var förr i tiden när vi använde naturmaterial.
Ja, just det. Så vad kan rök innehålla? Vad innehåller det för?
Ja, i dagsläget så är det ju rena stridsgaser.
Det är så?
Ja, cyanväte, svaveldioxid tror jag också.
Så vad händer när man får i sig den här röken?
Ja, det kan räcka med ett par andetag så är du medvetslös. Så att man ska absolut inte bege sig ut i ett rökfyllt trapphus till exempel. Det skulle ju kunna vara så att säg att du får en anlagd brand i en barnvagn i trapphuset som lätt rökfyller ett 3-4 vånings trapphus. Bara en barnvagn. Så ska du inte utrymma den vägen utan du har alltid ett alternativ till utrymning. Och det kan ju vara ett fönster eller en balkong.
Så vad gör jag om jag skulle ha en granne som har en brinnande lägenhet? Då stannar jag bara kvar och inväntar hjälp, eller?
Ja, då ska du inte gå ut i det rökfyllda trapphuset om vi förutsätter att det är rökfyllt nu då.
Ja.
Utan då ska man utgå ifrån de fyra hållpunkterna. Rädda, varna, larma, släck.
Viktigt att memorera vid brand alltså. Christer Skytt, heltidsbrandman och styrkeledare på räddningstjänsten Dala Mitt. Du lyssnar till Radioten podcast som här bjuder på godsaker ur ett påskägg med blandat och färgsprakande innehåll. Du får helt enkelt ett litet smakprov på varje poddavsnitt från säsong 1 och 2. Du hör här första delen. Och härnäst träffar vi Isabelle som endast 16 år gammal blev gravid. Hon och hennes sambo var från början rörande överens om att behålla barnet. Men det var samtidigt inget enkelt beslut att ta.
Ett tag så var det frågan om vi faktiskt skulle klara det. Och med tanke på att ingen av oss hade gått klart skolan Och våran boendesituation, vi bodde som inneboende just då. Och eftersom det är så svårt att få lägenheter så var det lite sån stress där. Men jag tror jag alltid haft som tanke att det kommer bli att jag behåller oavsett.
Men ni pluggade båda två, bodde i en halvstor stad. Inga jobb, inga fasta inkomster och så. Var det någonting som ni också tänkte på när ni fick det här beskedet att du var gravid?
Ja, det var nog mest det vi tänkte på var ett hinder.
Hur tänkte ni att ni skulle liksom klara av det?
Vi pratade med våra föräldrar och jag vet, min pappa sa att ja, men det kommer ordna sig på något sätt. Och han räknade ut liksom vad jag skulle få ut för mammapenning och sådär.
Ni kände någonstans att ni kunde klara av det, att ni skulle byta liv helt enkelt. Då var du ju också redo att hoppa av skolan.
Ja, jag var redo att göra det som krävdes för att det skulle gå. Och det kändes som att om vi är beredda på att ändra på saker så kommer det att gå. Mm.
Och så berättade ni det här för föräldrarna. Och dina föräldrar tyckte att det var helt okej och det gick enkelt och de skulle stötta dig och så. Mm. Var det så för alla föräldrar?
Nej, jag tror att de var väldigt rädda och oroliga hur det skulle gå. Med tanke på vår situation och att vi var så unga. Så jag vet egentligen inte när de accepterade det. Det kanske var när vi väl fick barn, men...
Var det kämpigt under graviditeten? Menar du att det kändes lite motigt sådär då?
Ja, det gjorde det framförallt i början, innan jag hade berättat för alla. Och just vår situation, att jag var så ung och att det var osäkert kring vad alla tyckte. Och sen så var själva graviditeten jobbig också på det liksom, så att det var ju dubbelt. Mm.
Men föräldrarna då, vad sa de då till er? Var det mer råd eller var det mer att man var rädd för att ni kanske var för unga, att ni inte skulle klara av det, att ni inte har erfarenheter och sådär?
Ja, det var mycket sånt. Och att, ja, men att vi inte förstod innebörden med det. Och det tror jag hjälpt nu i efterhand, för att då har vi tänkt oss att det kommer bli som det värsta, som de sa. Och sen så hade vi turen att få en väldigt lugn son och inte haft så mycket problem. Så vi var nog beredda på det värsta.
Hur är det idag nu då att ha barn?
Det är väldigt kul och ja, men man får liksom motivation till att göra någonting på dagarna. Och eftersom man är så lugn också så går det bättre än jag hade vågat hoppas. Sen så är det ju tufft, alltså såklart att det är tuffare än vad man kunde förstå innan som vi fick höra, men det har gått bra och ja, snart ska jag ju börja skolan igen och det känns lite surt, jag vill vara hemma med honom mer, han är så rolig.
Men kan du känna så här nu i efterhand, nu när sonen har blivit ett år och sådär, att du har försakat mycket av din, vad ska jag säga, ditt ungdomsliv?
Jo, det är något jag tänker på ibland, vad andra gör idag, liksom ute och festar och sånt där. Och det hade säkert jag också gjort om jag inte hade flyttat hit och skaffat barn. Men jag har ändå alltid känt mig som att jag inte kommer att vara en i mängden på det sättet. Och jag vet inte, jag hade kanske bara suttit hemma annars ändå, så jag är ändå nöjd med det beslutet. Men ibland undrar jag vad jag hade gjort annars.
I den åttonde episoden av Radioten träffar vi Pigge Hesselman och Eva Sundberg. Två välkända profiler i Falun som genom åren bjudit på många minnesvärda farser och föreställningar med en lång rad skådespelare i ensemblen. Allt började med Swing Models för snart 35 år sedan.
Det var Liss Häggqvist, en kompis, som tyckte att vi skulle göra modevisningar med dansande modeller. Och de skulle se ut som folk gör mest, inte så här trådsmala. Runda, korta, långa, mörka. Ja. Och det var det som blev ett vinnande koncept.
Och det blev det från start?
Ja, det blev det.
Men vad var det som gjorde att det blev som succé från start?
Det var något nytt. Det var något helt nytt.
Ja.
Så det var helt magiskt.
Men visst är det så att du skulle bli gymnastiklärare från början? Mm,
precis. Ja. Men sen jobbade jag som det ett halvår. Nej, det var inget för mig. Fy satan vad drygt.
Ja, det var det.
Ja, men jag är van att jobba med sådana som kommer frivilligt. Mm. De har ju ett intresse och tycker det är kul.
Ja.
Men så var det ju inte i skolan. Alla gillar ju inte det.
Nej.
Mm.
Och sen gick du över till dansen.
Dans, ja. Och jag höll ju på med dans
parallellt.
Också. Ja, precis. Mm. Mm. Och sen så började jag dansskola. Och jag jobbade på äldreboende, jag jobbade på brandkåren, jag jobbade på skolor. Allt handlar om rörelse, dans för mig.
Mm. Så du har gjort ganska många olika saker parallellt?
Ja, det har jag. Men det är ändå varit rörelserna som har varit primära.
Men vad var det för rörelser på brandkåren då?
Jo, men då hade vi aerobik.
Hette det?
Ja, med brandmännen. Och en gång då, när vi höll på där, det var ju på deras arbetstid, så gick larmet. Och jag stod med ryggen mot dem och visade hur vi skulle göra. Och så tutade larmet, så vände jag mig om. Ingen kvar.
Det var en puss. Det var roligt.
Ja, det var riktigt. Hur fort kan de försvinna liksom?
Ja, de är ju vältränade och de ska vara snabba som tur är.
Mm.
Ja. Men sen så blev ju då swingmodels en succé redan från start.
Mm.
Och sen är det du har sysslat med i väldigt många år.
Ja.
Och mitt i alltihopa det här så dök det en liten guldklimp in i ditt liv.
Ja.
Pigge Hesselman.
Liten och liten.
Ja.
Rejäl.
När kom Pigge in i ditt liv?
Var det 98? Vi har stor dålig koll. Var det 97?
Ja, det var 98 jag flyttade hit. Ja, 96 träffades vi första gången. För då var jag på revy-SM här i Falun.
Aha.
Och hade med två grejer där tror jag. Va? Var det så?
Mm.
Och sen var hon koreograf för den. Och då träffades vi första gången sen. Tyckte vi hon var så duktig i våran revy så hade vi ingen koreograf nere i Älmhult. Då ringde vi till Eva och frågade, kan du inte komma ner och koreografera vår revy? Då åkte hon ner och gjorde det, var 97-98, den nyårsrevyn.
Men du kommer ju från Älmhult.
Ja.
Och där var ju du en välkänd profil kan man säga.
Ja, jag började 68, stå på scen där nere och 70 började med nyårsrevyer.
Mm.
Så det är, vad är det, 50-årsjubileum på scen i år.
Publiken som ni drar, och det är ju verkligen fullsatt.
Mm.
Och åker långt, alltså de åker långväga för att se den här föreställningen. Hur kommer det sig? Hur har ni lyckats få publiken ifrån så spridda håll? Om man
jag tror det är snacket.
Det är det?
Ja, vi hade två lite äldre damer som tog tåget hit från Stockholm. Mm. Och så såg de föreställning, så åkte de hem. För de hade hört utav någon att det där skulle vara så roligt.
Ja.
Det är fantastiskt. Vi har från Hälsingland ner till Närke. Mm. Vi hade 47 busslaster på en ruggugla. Så
det är helt galet.
Ja, det är rekord. Fast det är väl också nu när vi vet att det här blir så himla bra. Jag känner inte att man behöver vara nervös.
Nej.
Vet att det kommer att, det kommer att bli magiskt det också.
Ja, men vad skönt.
Ja.
Men du står inte på scenen så mycket, Eva.
Nej, det gör jag aldrig.
Varför?
Det var inte min grej. Jag har ju dansat på scen.
Mm.
Men i revyer och sådär. Jag är för nervös.
Ja.
Jag tycker det är jättebra att vara bakom och styra och ställa och fixa och dona.
Eva Sundberg och Pigge Hesselman, två eldsjälar, alltid redo för scenen. Men vi ska kliva av teaterscenen nu och så möter vi istället Emil Nilsén från Djura. I vuxen ålder fick han diagnosen ADHD. Som barn visste han att han var annorlunda men kunde då inte riktigt hitta den bakomvarande orsaken. Idag vet Emil mer om både sig själv och ADHD. Och så här beskriver han sig själv som barn.
Ja, då var det väldigt nära till både tårar och skrik och ja, fysiska handlingar då, stök och kasta saker och putta på folk och brottas. Och det försöker jag undvika nu.
Ja.
så mycket det går. Men det är fortfarande samma känslobanor och pikar och svackor i liksom mående. Men jag har jobbat på att hantera det. Mm.
Men hur tror du att folk i din omgivning uppfattade dig som barn? Tyckte de att du var en elak liten jävel eller?
Nej, det är det som är så fränt, att det blir ju en dualitet i det hela. Att man är ju både vilde, men när man tänker mycket så kommer man ju fram till ganska fräna saker också. Man lyckas, för hjärnan går på 100, minst 100% hela tiden. Och då, jag kommer så väl ihåg när jag insåg att matte inte var tråkigt i trean. Så insåg jag också att när fröken sa att det går inte att dela 10 på 3, så sa jag att jo, det går visst fröken, men du måste bara ha en annan måttenhet. Och då sa hon att nej, du har fel. Och då visste jag att jag hade rätt, så då gav jag mig inte. Och det var ju problemet då, att har du en 8-åring som har listat ut att man ska dela 10 med 3, så ska du inte säga att han har fel. Då ska du ge han en annan mattebok.
Ja.
Den som de har i det andra klassrummet.
Men kom hon på det så småningom då, eller?
Nej, det har hon inte begripit än. Så det, nej, hon fattar inte.
Men vad är det som gör att man får den intelligensen? Har det med ADHD att göra, menar du?
Nej, intelligensen är en annan sak. Men ADHD har ju att göra med att tankarna går väldigt fort och i lite annorlunda banor. Och det gör ju att man ser saker ur andra perspektiv.
Mm.
Och det kanske inte skolan då på 90-talet var så jättebra på att hantera.
Men alltså, du måste kanske ha under alla de här åren innan du fick diagnosen, så att säga, upplevde du livet som jobbigt och att folk inte förstod dig?
Jag tror att jag insåg både fördelar och nackdelar. Eller först insåg jag att jag var annorlunda. Sen efter ett tag insåg jag att det är okej att vara annorlunda. Det tog dock lite tid och jag är fortfarande inte helt insett.
Men på vilket sätt stack du ut då, menar du?
På det vanliga. Högljudd, spontan, nära till känslorna, aldrig något problem med att säga vad jag tycker, aldrig problem med att ta en argumentation för det heller, eller ifrågasätta saker jag tycker är fel.
Men är det här som är ADHD, att man är så?
Nej, och det är lite knepigt det här med ADHD, för att du ska få diagnosen så måste det vara ett problem, vilket jag inte riktigt förstår, för det är de som även lyckas passa in skulle ju må bra av att få diagnosen, så att de kan få de verktyg de behöver för att excellera på det de är bra på. För det handlar ju om att man har en något ojämn effektkurva, så man är väldigt bra på vissa saker och så är man tvärkast på andra. Och då gäller det att hantera de sakerna. Alltså, kan du inte hantera de sakerna som är dåligt, då kan du inte dra nytta av de sakerna som är bra. Jag är till exempel jättebra på att öppna syltburkar och tvärdålig på att betala räkningar. Om vi ska ta hushållsexempel. Så därför har jag lagt ut mina räkningar på entreprenad till min fru. Och så är jag syltburksansvarig. Och det är inte så att hon tycker att räkningar är det roligaste som finns. Men jag är inte kär i syltburkar heller. Men vi hjälps åt att göra det vi är bäst på.
Och du har ju som sagt börjat föreläsa i just ämnet ADHD.
Ja, det är nog en 10-15 gånger nu i alla fall. Och så fick jag en fast föreläsning varje år för en skolklass eller en kurs i det här.
Men hur känns det att föreläsa om det här då?
Jag mår ju skit dagarna innan.
Okej.
Och det har att göra med att jag är ju inte så van med att vara nervös. Så när jag väl blir nervös så är jag jättedålig på det. Mm.
Vad är det som gör dig nervös? Är det att stå på en scen inför folk eller?
Nej, det är det bästa jag vet.
Okej.
Men det här är så pass viktigt för mig så jag lägger liksom stort emotionellt, alltså investerar väldigt mycket känslor i det. Både innan och efter.
Och jag har ju följt dig på Facebook och ser ju också att du gör de här föreläsningarna. Och jag ser också att du är nervös i dem, för det berättar du ju ärligt också om att du är. Men hur blir det mottaget av de som du föreläser för?
Jag är inte så nervös när jag väl står där. Alltså när jag får första publikkontakten så sen flyter det på. Och sen är det frågestund efteråt och det är nästan den som ger mest. Både till mig och till publiken, för då får jag in... Då får jag möjlighet att sätta nya ord. Jag får möjlighet att se det ur deras perspektiv. Jag får input. Det är många som kan under frågestunden som också har ett behov av att berätta.
Vilka är det du föreläser för? För jag tänker ju här skulle du kanske kunna föreläsa på landstinget eller något.
Jag föreläser för alla som vill komma och lyssna. Antingen gör jag det i egen regi och då bokar jag en lokal någonstans och så säljer jag biljetter. Jag ska gå på bowlingen här i Falun någon gång i vår när hockeyn är slut. Men även alltså folkhögskolor, vanliga, mycket skolor som hör av sig och vill att jag kommer. Och då är det oftast, då försöker jag få till två så att jag föreläser för personal och elever på dagen. Och sen stannar kvar och så kör föräldrar och anhöriga på kvällen.
Emil Nilsén som i vuxen ålder fått diagnosen ADHD och som idag också föreläser i ämnet. Och med det är de första karamellerna i radiotens påskägg utdelade. Hör gärna fler i nästa avsnitt. Och som sagt, radioten hör du varannan tisdag. Nu önskar jag dig en riktigt solig och glad påskhelg.
Du har hört radioten podcast. Programledare och producent Marina Härliga. Musik Oscar Linnaeus. Följ gärna radioten podcast på Facebook och Instagram. För att stötta podden, ge din gåva på patreon.com/radioten. För mer info, gå in på marinaharliga.com.